Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, det här programmet kommer att handla om ett ämne som jag tror alla möjliga människor har försökt att sätta sig in i. Många pratar om det och det är inte många som vet så mycket egentligen. Och det handlar om flyktingar i världen och framförallt alla de ensamkommande som har kommit till Sverige. Därför har jag bjudit hit en person som kan väldigt mycket om det här. Välkommen Lovisa Wassbäck.
Tack så mycket.
Jag har kontakt med lite människor som kan det här med ensamkommande och då rekommenderar de att du skulle komma hit. De sa att du var en bra person.
Tack.
Ja. För du själv har engagerat dig i den här frågan.
Mm, det har jag. Det började för några år sedan. Jag började läsa läxor med ensamkommande ungdomar som bodde här i Tyresö.
Jaha, var det samma med flyktingvågen 2015
ja,
eller?
Ja, det var senare egentligen. Det var nog 2017. Tror jag som jag började med det.
Hur kom du i kontakt med det? Hur hittade du?
Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror, alltså jag såg väl någon annons eller om jag fick, ja, det var via Rädda Barnen i alla fall, deras läxläsning.
Ah, via Rädda Barnen?
Ja. Ja,
just det, de engagerade sig tidigt.
Ja, och gör det fortfarande. Så då började jag med det, så det var på det sättet jag kom in i det.
Bra. Och då tänkte jag att vi går tillbaka lite grann. Vi måste ju presentera dig först. Vem är Lovisa Wassbäck?
Mm. Ja, jag bor här i Tyresö med min familj, man och tre barn i Hanviken. Och har bott här sedan 1999, så det börjar vara många år.
Du är inte född i Tyresö?
Nej. Nej, jag är från Västervik från början.
Västervik? Uh-huh. Det är fint.
Ja, det är jättefint.
Ja, hur kom det sig att du hamnade i Tyresö?
Ja, men vi bodde i Stockholm och så ville vi flytta till hus och så tyckte vi att det verkade trevligt här.
Ja.
Så då blev det det.
Hade du varit i Tyresö förut?
Nej, jag hade ingen koppling hit. Varken jag eller min man, utan det var mer slumpen att det blev det. Men
ja.
vi är glada för det. Vi trivs väldigt bra.
Vi trivs väldigt bra. Och det gör de flesta faktiskt i Tyresö. Mm. Det är en väldigt bra kommun.
Mm.
Ja.
Ja,
så ni har bott här över 20 år då?
Ja. 21 år.
21 år, ja. Mm. Och vad gör du mer? Berätta lite mer om dig själv innan vi går in på det här ämnet som nu vi håller alla lyssnare på halster.
Ja, ja. Nej, men jag jobbar som miljökonsult.
Oj,
konsultföretag.
Vad gör man som miljökonsult?
Man är ute hos olika företag och kommuner och hjälper dem med saker som de inte kan eller inte hinner med själva. Och jag jobbar mest med sånt som har koppling till avfallshantering och resurseffektivitet.
Det var ju bra.
Mm?
Det är väldigt inneämne.
Ja.
Hur blir man sån här konsult, miljökonsult? Hur bär man sig åt då?
Ja, man pluggar någonting.
Ja, vad pluggar du för någonting?
Jag har läst samhällsbyggnadsteknik, en civilingenjörsutbildning med miljöinriktning.
Jaha.
Och sen har jag jobbat inom kommunen i många år. Och sen blev jag konsult för 9 år sedan.
Har du jobbat här i Tyresö kommun också?
Nej, jag heter Stockholms stad.
Vad är det som kommunerna vill ha hjälp med när det gäller miljösaker?
Ja, men det kan ju vara till exempel att ta fram planer och strategier för hur de ska hantera avfallshanteringen.
Mm.
Och olika regler eller när man ska bygga nytt, hur det ska se ut till exempel.
Mm. Mm. Och du har barn också i Tyresö?
Ja.
Går de i några bra skolor?
Ja, de två äldsta går inte i skolan här längre, men minstingen han går på Kumla.
Kumla skola, ja. Så att vi är lite alla som bor grannar med dig eller vet vem det är, så att de förstår vem Lovisa är. Nu tänkte jag gå tillbaka där. Du engagerar alltså genom att rädda barnen och göra läxor med ensamkommande.
Mm.
Kunde du mycket om det här med ensamkommande
innan? Nej, det kunde jag inte.
Nej?
Nej, jag kunde ingenting.
Hur kom det sig att du plötsligt gjorde det? Har du varit liksom intresserad av såna här frågor eller har du varit föreningsaktiv förut?
Ja, men lite grann har jag varit aktiv och det handlar väl om ett engagemang överhuvudtaget. Alltså det är ju det jag jobbar med också i mitt yrkesliv, att bidra till att göra bättre samhällen som ska vara bra och trevliga för alla att leva i.
Ja.
Så det här är bara en annan sida av det. Ja, så tyckte jag att det var en bra grej att börja med. Så det var sådär en gång i veckan ungefär som det var lite läxläsning. Och då lärde jag känna många av de här ungdomarna som hade kommit.
Till Tyresö?
Ja.
För det var ganska mycket pensionärer som engagerade sig från början, tror jag.
Ja, Ja, men det var nog, det var lite blandat, men det var väl, det var nog pensionärer också. Mm.
Så det var lite ovanligt att man var lite yngre kanske och...
Ja, men...
Ja, du, är inte, du får tala om hur gammal du är ungefär.
Ja, 50.
Ja, 50. Ja, men det är liksom en ung familj.
Ja. Så till och med min äldsta son var också med några gånger och läste läxor.
Aha. Ja. Men vilka skolor gick de i här i Tyresö?
Ja, men då gick de ju, då var de ju fortfarande ganska unga. Så de, ja, några gick på gymnasiet och så gick de i grundskolan också.
Hade du liksom, det här med att liksom göra läxor, fanns någon strategi eller var det bara att sitta och traggla läxor som vilken unge som helst?
Ja, som vilken unge som helst. Men sen var det ju så att ibland så var det inte, så kanske de inte behövde så mycket hjälp med läxor utan de ville bara sitta och prata lite, sitta och fika och snacka liksom. Och det var ju också väldigt trevligt.
Och vad hände sen då? Du engagerade ännu mer?
Nej, men sen så... så var det en, ja, det dök upp en kille som inte hade någonstans att bo. Det var ju så att många när de blev 18 år så blev de utskrivna från det boende som de hade om de var asylsökande.
För det var bara när man var under 18 år som man hade rätt till en plats?
Ja, sen blev de hänvisade till Migrationsverkets asylboenden och det kunde vara var som helst i landet. De flesta hänvisades till någonstans norra Norrland och då skulle de bryta upp från allt de hade byggt upp här med nätverk och skola och kompisar och så och flytta. Och många valde att stanna kvar istället och försöka hålla sig kvar men då hade de ingenstans att bo. Och så det var många som hamnade i hemlöshet, flyttade runt hos kompisar eller sov ute på bussar och tunnelbana och så. Och då var det en kille som flyttade hem till oss, till vår familj.
Hur gammal var han då?
Han hade precis fyllt 18 då.
Mm. Och vilket år var det här alltså?
Två år sedan.
Mm. Då hade gymnasielagen redan kommit?
Nej, den fanns inte då. Den kom på sommaren sen 2018 som de beslutade om den.
Mm. Mm. Men pluggar han vidare här då eller på gymnasiet?
Ja, han gick inte här i Tyresö då men sen bytte han gymnasium till Tyresö. Så, så han blev Tyresöbo.
Han blev Tyresöbo, ja. Ja. Och han blev liksom extra i er familj.
Ja, ja.
Och hur gamla är dina andra barn?
De är snart 23 och 20 och 13.
Okej. Okay.
Så jag tror att det var också en bidragande orsak till att jag engagerade mig i de här, just i ungdomar. För att jag har de här tre egna barnen i den åldern som de här ensamkommande är i. Och kände att, att det känns så viktigt liksom att göra någonting för dem. Och jag har också många gånger tänkt hur skulle jag vilja att det var om mina barn skulle hamna i den situationen.
Mm.
Och komma till ett främmande land någonstans där de inte känner någon.
Han kunde svenska då, eller från början? Eller, alltså han lärde sig svenska ganska snabbt när du träffade honom då för 2 år sedan?
Ja, men han kunde ju. Han hade ju varit i Sverige några år så han kunde ju svenska men lite grann. Eller inte så jättebra, men det utvecklades ju jättesnabbt sen han bodde hos oss och pratade varje dag.
Vad är hans bakgrund? Vad hände med honom? Hur kom det sig att han tog sig hit?
Jag kan ju prata lite mer generellt om dem jag har träffat. Vad som har gjort att de har tagit sig hit. Och det är ju såklart väldigt olika historier som de har. Men en del har tagit sig hit för att de har levt väldigt, väldigt fattigt. Och inte har möjlighet att försörja sig. Och deras familjer har sett att det inte finns någon chans att fortsätta. Att de kan leva där och ha någon framtid.
Många kommer väl egentligen från, eller har bott i Iran va? De har afghansk ursprung men har flyttat till Iran, en del av Iran.
Mm. Ja. Det stämmer, det är jättemånga från Afghanistan som är på flykt. Både internt i Afghanistan och i grannländerna som Iran och Pakistan. Iran har ju haft, det har varit krig i landet i 4 decennier snart.
Mm.
Och så det har ju såklart påverkat och det är mycket av infrastrukturen och hela samhället som är icke-fungerande, slaget i spillror. Och i Iran är det många som har bott, men där är de statslösa och har det jättesvårt.
Ja, för det är väl också olika folkgrupper med liksom väldigt mycket, vad ska man säga, förtryck mot vissa folkgrupper. Ja. Där vissa folkgrupper, och det har väl varit så i Afghanistan, vid sin bok som heter Flyga drake, som man läste för många, många år sedan. Just som det. Handlar om det här med de som har lite mer mongolskt utseende. Att det finns väldigt mycket interna.
Mm. Ja, det finns. Det är mycket, mycket interna stridigheter mellan olika folkgrupper.
Mm.
Och många av de som har kommit hit tillhör en folkgrupp som heter hazarer, som är en minoritet.
Hazarer, precis. Mm. Och den pojken ni har, är han också hazar?
Ja.
Ja. Mm.
Men sen så tycker jag många av ungdomarna som har kommit hit, alla är ju inte hazarer, utan det är från olika folkgrupper. Och att många av dem är noga med att man inte ska prata så mycket om det här, därför att de är alla i samma sits.
Just
och,
det.
Och vill inte... De vill inte fortsätta att ta med sig de här konflikterna som har funnits där, utan...
Det är så?
Mm, ja, många säger det.
Ja.
Så att de vill inte göra skillnad.
Okej, och det är ju ganska viktigt att veta.
Mm, mm.
För annars har det varit ju en stor del av när man då, just den där boken som heter Flyga drake, som tror jag blev en film också, som var väldigt uppmärksammad om Afghanistan.
Mm.
Det var liksom det man kunde.
För
vi kan ju inte så mycket om Afghanistan egentligen.
Sen är det ju så att om de skulle tvingas åka tillbaka, eller för de som gör det, då har det ju såklart betydelse, eftersom det är så det ser ut där, att det spelar roll vilken folkgrupp man kommer ifrån.
Men när de tog sig hit, hur kom det sig att de tog sig just till Sverige? Många, för det fanns ju väldigt många länder egentligen på vägen.
Ja,
vi ligger liksom inte en granne direkt med Iran.
Och som jag tycker att det har verkat, en del de hade väl kände till någon kanske som hade tagit sig till Sverige och som sa att här var det bra, hit kunde man åka. Men sen var det många som bara följde med strömmen, tror jag, och hamnade. Liksom, det gick ju bussar och alltså, de färdades på alla möjliga sätt. Många visste inte var Sverige var eller vad det var för ett land, utan de följde med och hakade på någon annan de träffade, och sen så var det här de hamnade till slut.
Mm. Mm. Jag har gjort ett program förut med en... nära anhörig, så ska jag säga, som berättade just när, det var faktiskt 2015-2016 tror jag det var, många, de fick ju de här liksom bidragen, men de var tvungna att skicka hem stora delar av sitt bidrag, för de hade ju lånat pengar, eller de hade en familj hemma, det var ju många som har satsat pengar, liksom det är fattiga människor där man har skrapat ihop pengar för att ta sig hit. Så man måste ju betala tillbaka, så att liksom när man inte lyckas så bra så blir man... De var väldigt olyckliga på det här boendet, för det här var ett boende då.
Ja.
Att de ville liksom tjäna pengar så fort som möjligt för att hjälpa sina familjer.
Mm.
Hur tycker du att det har... Hur funkar det liksom idag? För nu har det gått ändå 5 år sedan den stora invandringen, på sig.
Ja, det är ju... Säkert är det många som har en press att de ska skicka pengar, och också känner en press att de ska ha lyckats när de har kommit hit och skäms över att de kanske fortfarande inte ens har fått uppehållstillstånd, eller inte har, att de går i skolan fortfarande och inte jobbar och så, och de som skickas tillbaka, som deporteras ifrån Sverige och inte får vara kvar, de har också, det är också väldigt skambelagt att komma tillbaka, för då har de misslyckats.
Ja.
Men sen är det många som inte har någon familj kvar. Där faktiskt familjen har dödats, eller stora delar av den, så att de har ingenting kvar där de kommer ifrån. Eller konflikter också med familj eller med släkter som gör att de inte kan ha någon kontakt.
Mm.
Så att det är många har ju, det finns många orsaker till att de har flytt hit. Det finns de som har personliga hot emot sig som gör att de inte kunde vara kvar.
Mm. Men de här som då inte har någon kontakt hemma, är det lättare för dem då att liksom, vad ska man säga, knyta an till någon i Sverige? För att det måste också vara väldigt jobbigt om man har en press på sig att kanske ta hit sin familj sen. Man kanske är någon som ska komma hit, och sen har man en familj hemma som man på något sätt ska hjälpa.
Mm. Jag vet inte om det går att säga så. Dels är det ju så att de har ju inte någon möjlighet att ta hit sin familj när de är över 18. Så får de ju inte, som det ser ut nu, så gäller ju inte anhörig invandringen.
Vad är det för regler som gäller nu? Det kan du väl ta. Du kan det här bättre än många andra. Du kan väl dra lite från början för det här med från början när de kom, vilka regler som gällde och så den här gymnasielagen. Och vilket läge de nu är, bara så att man förstår. För det kanske inte alla som har hängt med på alla de här detaljerna.
Ja, när de kom 2015 av de här då som vi kallar för ensamkommande barn. De var ju barn när de allra flesta var barn när de kom. Och då fanns det regler som var mer generösa än vad de är nu. Om vad gällde skyddsbehov och så. Grunder för att få stanna kvar. Och sen så gjorde man om dem sommaren 2016. Så ändrade man och tog bort några sådana kategorier så att det blev svårare att kunna få uppehållstillstånd. Och man gjorde så att det började gälla retroaktivt. Så att det omfattade de som kom efter 24 november. Ja, även de, ja, det gällde från 24 november 2015 i alla fall. Och så det gjorde att många som, om de hade fått följa den lagstiftning som var när de kom, så hade de fått uppehållstillstånd. Men nu så fick de inte det.
Vad var det som gjorde att man ändrade lagen? Vad var det som... man ansåg inte att det var skyddsvärt från Iran? Eller var det...
Nej, utan det var överhuvudtaget att det var så stor asylinvandring under 2015. Om man
det var då
ville
man
ha det här andrummet som man just pratade det. Om. Så att man gjorde den här tillfälliga lagen som skulle gälla i 3 år.
Just det.
Som sen har förlängts.
Mm.
Sen har det ju varit asylprövning då för varje ungdom och många fick avslag. Men sen kom den här tillfälliga, eller den nya gymnasielagen som den kallas.
Vad går den ut på, gymnasielagen?
Den går ut på, det är en massa olika villkor, men ett av dem är att man ska vara barn när man sökt asyl och man ska ha kommit före 24 november 2015.
Mm.
Så att de som kom efter det datumet, de omfattas inte. Och sen är det hur lång tid det ska gått innan man fick sitt första avslag och att man ska ha varit 18 när man fick det. Mm. Det är flera villkor som ska uppfyllas. Och så att man går i skolan, förstås.
Och då går man på gymnasiet. Vad händer om man klarar sig på gymnasiet då?
Om man klarar sig på gymnasiet så måste man sen, när man har gått ut, så måste man få en fast anställning eller anställning på minst 2 år inom 6 månader från det att man har gått ut skolan. Och då kan man söka permanent uppehållstillstånd.
Och då kan man få det?
Ja.
Så har varit väldigt mycket olika besked fram och tillbaka.
Mm.
Hopp och förtvivlan.
Ja. Ja. Vad som gäller för att, framförallt nu för att få förlängt på den här då, för de fick 13 månader först. Och nu är det många som har kommit till det stadiet att man ska få förlängt på den här lagen. Så både vilka utbildningar som gäller och vad som gäller när man har gått ut. Mm. Vilken typ av anställning det ska vara och hur mycket, mycket ovisshet. Och att få en fast anställning eller minst 2 år direkt när man har gått ut gymnasiet, det är ju få förunnat.
Det är inte lätt för någon idag.
Det är inte lätt för någon, nej.
Mm. Mm. Hur går det då? Du är med i någon slags förening, ni försöker liksom hjälpa varandra, ni som har liksom öppnat era hem för ensamkommande.
Mm. Ja.
Ni försöker stötta varandra.
Ja, precis. Vi är en förening som frivilliga familjehem i Tyresö som... Vi var ett gäng då som hade ungdomar boende hos oss som började träffas och stötta varandra.
Hur många är ni som har öppnat sina hem?
Ja, en del har ju hunnit flytta iväg av de här ungdomarna eller flytta till egna boenden. Och en del har också tagit sig vidare till andra länder när de inte har fått vara kvar här. Men ett tiotal ungefär.
Ja. Ja. Och det är väl också så att när man väl kommer till en viss ålder då har man inte heller rätt till bidrag, va? Så att man måste bli försörjd egentligen, eller? Har man bidrag hela vägen?
De har bidrag under asylprocessen, så ungefär 1800 kronor i månaden. Och sen när de har fått uppehållstillstånd då...
Hur mycket sa du att de fick?
1800 i månaden.
Får de 1800?
Ja.
Men då får de boende och sånt också?
Nej, inte när de är över 18. För de inte, utan då ska de klara sig på det när de är i asylprocessen. Men sen när de har fått uppehållstillstånd då får de ju, om de är under 20 så får de försörjningsstöd från socialen. Mm. Och sen när de blir över 20 så är det CSN som gäller då, studielån.
Mm. om jag förstod när jag pratade med någon, så när man då tappade sina bidrag eller inte, så finns det familjer som försörjer.
Ja.
Som ställer upp liksom.
Ja, ja, och många av oss här har ju ställt upp gratis att ungdomarna har fått bo.
Ja.
Och det är ju inte alla som har haft, de som har fått flera avslag och sen har varit senare i processen, de har ju inte haft något bidrag heller, så att de har ju inte haft några pengar att betala hyra med. Och, 1000, och de som har haft 1800 i månaden, där räcker inte heller till liksom, så mycket. Så att vi har ju fått ställa upp även ekonomiskt.
Men det blir inte så här, liksom, vad ska man säga, kulturkrockar i familjen i och med att man är uppväxt på så olika sätt. De är ganska, det är ju ändå tonåringar som kommer hit, och även svenska tonåringar, det kan man ju säga alla vi som har haft tonåringar.
Ja.
Tonåringar är inte den lättaste kategorin att umgås med här i livet.
Nej.
Mm.
Nej, och det här är ju ungdomar som dessutom ofta har bär på en massa jobbiga upplevelser som de inte har fått möjlighet att bearbeta, för att det har bara handlat om att försöka överleva.
Mm.
Så det är säkert jätteolika hur det funkar. Och det är nog inte, det har nog inte alltid varit lätt för alla. Men samtidigt så är det ju, de flesta av de här ungdomarna är ändå väldigt ambitiösa och vill, de vill så gärna att det ska, att det ska bli bra, att det ska gå bra, och de vill sköta sig och göra rätt för sig.
För det pratade jag lite grann innan vi startade programmet, det här med fördomar. För det var därför jag ville att du ska komma hit, för att jag tycker att det blir väldigt mycket svart och vitt. Och lite grann, det är ungefär som man pratar om tonåringar i allmänhet, så är det väldigt lätt att bli, speciellt om man blir förbannad på sina ungdomar, så tycker man, ja, eller om man då, liksom det här gråskalan.
Mm.
Du pratar om fördomar som folk har och som inte stämmer. Skulle du vilja nämna några saker som du har tänkt på? Där stämmer inte, du som ändå vet hur det funkar.
ja, men för det första så är det ju så, man får ju inte glömma att det här är ingen homogen grupp, utan det här är som vilka tonåringar, vilka ungdomar som helst. Blandat, de har olika, de fungerar på olika sätt och har olika drömmar och olika sätt att hantera saker på. Och det finns såklart även i den här gruppen de som kanske inte sköter sig så bra. Men min erfarenhet är att de allra flesta är väldigt drivna och ambitiösa och vill att det ska bli bra, vill göra rätt för sig och vill lära sig och vill komma in i samhället. Sen har det många gånger varit motigt. Alltså de har haft mycket, mycket svårigheter på vägen. Även sen de kom hit till Sverige och fått kämpa mycket. Och en del har hamnat snett av olika anledningar. Och ofta är det ju kanske mycket fokus hamnar på det som inte blir bra. Och på de som hamnar snett. Men vi får inte glömma heller att vad det beror på en del fall.
Hade du mer sort som du tänkte, som du själv tänkte så att det här är fördom?
Jag vet inte riktigt. Vad finns det för fördomar? Vad har du?
Det finns ju mycket fördomar som helst. Eller om man inte vet så nej, men det har ju diskuterats väldigt mycket om det här med ålder. Det diskuteras det här med etnicitet. Det har varit massa såna här nya ord som heter ankarbarn. Alltså det har ju liksom, läser man sociala medier så kan man ju kan man läsa hur mycket som helst om det här, va? Och väldigt många som tycker saker idag har ju ingen egen erfarenhet.
Mm.
Så att det är ju liksom...
Ja, och en sak är ju den här med åldern. Där många säger att det var vuxna män som kom. Men jag tror att alltså alla vi som har kommit i kontakt med dem, och har man egna barn att jämföra med, så liksom har man sett att det är inte vuxna män. Det finns säkert en och annan som inte uppgav rätt ålder när de kom. Men de allra flesta, alltså de som var ensamkommande, de var under 18. Sen har man gjort såna här medicinska åldersbedömningar, och där det har visat att många var över 18, och det har använts som ett argument emot dem. Men då är det ju så att de här åldersbedömningarna har ju gjorts efter några år.
Mm.
Så det är ju klart, de åldras ju precis som svenska barn och blir äldre. Så var de 16 när de kom, då är de 18 två år senare. Och dessutom har de här åldersbedömningarna också ifrågasatts mycket, eller de är ifrågasatta, de är att det inte, de inte är tillförlitliga, man har lagt för stor vikt vid dem. Och en del har blivit uppskrivna bara okulärt av en handläggare som har tittat på dem och gjort en bedömning.
Mm.
Så det finns ju många fall där kanske två bröder har fått födelsedatum med en månad emellan, eller lillebror har blivit storebror, eller alltså det är så mycket konstigheter.
Har ni ett stort nätverk som ni känner till varandra? Liksom, nu har ni ett nätverk i Tyresö. Mm. För det är ganska många familjer i Sverige som har engagerat sig. Det märker man ju också när den här frågan kommer upp. För liksom det är, och det, så har det väl alltid varit egentligen när man haft en regel, så liksom, ja, då är det ett barn i en skola och alla klasskamrater engagerar sig.
Mm.
Och så plötsligt ska någon utvisa. Så det här är ju liksom när folk, det är en sak med en regel på ett papper, och så är det en helt annan sak när man lär känna någon.
Mm. Ja, och det är jättemånga som är engagerade runt om i Sverige. Både de som har ställt upp som familjehem och alla som jobbar med de här barnen inom socialtjänst och på skolor och på boenden och så, som har fortsatt att engagera sig. Det har kartlagts hur många föreningar det finns runt om i Sverige, och jag tittade på det igår senast, och det är ungefär 200 nu tror jag, runt om i landet.
200 små lokala föreningar.
Ja, på 200 platser.
Ja. Hur många ensamkommande räknar man med som kom?
Ja, nu ska vi se om... jag tror att det var ungefär 35 000 ensamkommande som kom 2015.
35 000?
Ja.
Men hur kom det sig att de just... För att Sverige tog emot extremt mycket fler än många andra länder.
Ja.
Hur kom det sig att de just tog sig till Sverige, som ligger så extremt långt från både Iran och Afghanistan?
Ja, fast det var ju många som kom till andra länder också.
Det var det?
Ja, det var många som kom till Tyskland och
alltså det var
Frankrike
det.
Och ja, så att det var inte bara Sverige.
Nej.
Men så jag vet inte hur många vi tog emot i förhållande till de andra länderna, men
nej. Mm. Men vad tror du om, alltså, hur ska det här lösa sig? För att en annan diskussion som finns också, det är ju det här med att Sverige är ju ett land där vi knappt har liksom enkla jobb kvar längre. Det är väldigt svårt, och det gäller ju våra ungdomar också, de som inte går ut. Går man inte ut gymnasiet, går man inte högskolan, så har man svårt att hitta jobb. För om man backar massa år tillbaka så gick det liksom hoppa av nian och börja jobba på en mack. Eller, ja, men liksom det gick ju liksom gå in på ICA och jobba på lagret. Men nu har vi liksom skapat väldigt mycket, vad ska man säga, avancerade jobb i Sverige. Vi har ju inga enkla jobb, och det är också en del av den här, liksom, vad ska man säga, stressen över att vi inte kan... Vi har inga enkla jobb. De försvinner ju på varje arbetsplats egentligen, de här enkla jobben. Och hur lätt är det när man kommer hit då som 16-åring och man då inte har speciellt mycket utbildning bakom sig, att så snabbt försöka liksom läsa igen? Alltså bara ramla in i nionde klass om man nu inte har... Det är inte så himla lätt, tänker jag.
Nej.
Eller gå gymnasiet när man faktiskt inte har 9 år i grundskola innan.
Nej.
Hur funkar det? För det är liksom min sån här, var ska alla dessa människor jobba med? Ja. Det är min fundering överhuvudtaget.
Ja. Och till att börja med så är det ju verkligen en bedrift. Liksom att komma hit och kanske inte ha så mycket skolgång bakom sig och lära sig ett nytt språk och lära sig nytt alfabete.
Ja.
En del kunde ju inte ens skriva och läsa innan.
Nej. Så, det är många alltså, analfabeter också.
Ja, ja. De har lärt sig så mycket så fort.
Ja.
Och en del är ju jätteduktiga, en del går ju teoretiska program på gymnasiet.
De klarar av det alltså?
Ja.
Hur gör man det om man då inte har pluggat? Då måste man ha pluggat lite innan, va?
Ja.
Då måste man ha någon form av...
Ja, precis.
Man kan inte komma hit som en analfabet 16-åring och gå gymnasiet.
Och börja natur liksom på gymnasiet. Nej, det tror jag inte. Men det finns ju, det är ju en del som har gått i skola innan också och har en grund där. Mm. Men även om de går teoretiskt program på gymnasiet nu så bygger det på att de måste jobba direkt efter gymnasiet ändå sen. Och så kanske de kan plugga vidare så småningom sen om de får permanent uppehållstillstånd.
Mm.
Men
vad kan man få för jobb då? Vad finns det för jobb, liksom enkla jobb då?
Ja, många läser ju
just det.
Vårdprogram, och det är ju någonting som kommer att behövas. inom framtiden där det kommer att vara brist.
Men drömmer man om det som grabb från Afghanistan att bli, det är liksom ett kvinnligt arbete.
Ja, ja.
Klarar man det?
Ja.
Men alltså, ja. Är det inte jobbigt då som grabb? Om man kommer från en kultur där det här kvinnojobb, det här är mansjobb.
Ja, no, jag vet inte. Det har jag inte hört någon som har reflekterat över.
Nej, faktiskt. Det är inte så. Nej.
Så att det kanske finns, men...
De ställer om liksom. De anpassar sig till det som gäller här.
Och många av dem har ju väldigt... Alltså det sitter väldigt djupt det här med respekten, inte minst för äldre människor, och ta hand om dem och visa respekt. Så att många av dem har ju redan jobbat extra inom vården, inom hemtjänst och äldreboenden och sådär, och är väldigt uppskattade ofta för det, så att för sitt sätt att hantera de äldre, och att de är lugna och mjuka och liksom gör det på ett fint sätt. Så att vård är ganska många som läser. Och sen är det de andra praktiska programmen. Bygg och anläggning, fordon. Och
det är många som går de programmen.
Frisörprogram.
Okej. Okay. För här i Tyresö så finns det ju, fordon är ju liksom ett program. Bygg har man ju lagt ner på gymnasiet här i Tyresö nu.
Det finns ju kvar, eller en del hade ju hunnit börja innan det.
Okej, okay. Så de väljer också, man väljer också sådana lite, för fortfarande är det väl så, om man ska klara gymnasiet, att då måste man kunna engelska, matte och svenska. Det är två nya språk i så fall.
Ja.
Och det måste ju också vara väldigt svårt egentligen, om man inte är språkbegåd från början, att lära sig två nya språk.
Ja.
Eller? Ja. Ja, men jag tänker hur svårt.
Ja, men visst, det är svårt och det är...
Matte
det...
kanske är underställt, det kanske man kan i liksom... Plus och minus och gånger och sånt är likadant i alla.
Och det är ju precis där som det är med våra svenska ungdomar, att en del har fallenhet för det ena och en del för det andra. Liksom att man har olika lätt, och förhoppningsvis så kan man hitta en utbildning som passar och som man trivs med och som är det man är bra på. Mm. Liksom, så att det fungerar.
Om man nu inte får stanna i Sverige, vad händer då?
Man kan ju överklaga, om man får ett avslag så kan man överklaga, och det kan man överklaga i flera instanser. Men som det ser ut nu så har ju de flesta hunnit komma så långt i processen att antingen så har man fått stanna på nya gymnasielagen, eller om man kom tidigare att man har fått uppehållstillstånd av annan orsak, eller så har man då ett utvisningsbeslut och de som...
Ja, men tänkte, det där utvisningsbeslut, hur går det till egentligen? För man blir inte hämtad av polisen och skickas till gränsen. Hur funkar det om man blir utvisad i Sverige? För vi har ju inte sådana resurser att liksom skicka iväg folk. Eller hur funkar det?
Jo, faktiskt. Så småningom så skickas man iväg.
Man gör det?
Ja.
Hur då? Alltså...
Då brukar det vara så att om man har fått utvisningsbeslut, antingen så ska man gå och visa upp sig med jämna mellanrum hos Migrationsverket för att visa att man fortfarande är kvar och att man inte tänker avvika. Och om de misstänker att man kommer att avvika eller gömma sig, då placeras man i förvar. Det finns ett antal förvar som Migrationsverket har då runt om i Sverige.
Mm. Men får man hjälp annars att betala resan hem? Alltså får man betalt för att komma, hur tar man sig ut i landet? Det kostar ju även att ta sig hem.
Om man anmäler att man åker frivilligt, då får man hjälp med resan. Sen så har det funnits, eller meningen har varit också att man ska få hjälp med ett startstöd när man kommer fram. Men det där har fungerat väldigt dåligt, så att jag är inte säker på hur det är nu, om det fungerar. Men under lång tid så har det inte fungerat, så de har inte fått någon hjälp.
För det har väl också varit ett problem att man har sagt att man kommit från Afghanistan, fast egentligen är man från Iran, va? Och då blir man tillbaka skickad till det land man sa att man kom ifrån. Man sa...
Ja, fast även de som kommer från Iran, de är ju inte iranska medborgare. Aha, därför att de är statslösa i Iran.
De är statslösa i Iran.
Så att det är Afghanistan som de skickas till.
Okay.
Även om myndigheterna i Sverige vet om att de aldrig har satt sin fot i Afghanistan, så är det Afghanistan som de skickas till.
Aha. Så får de själva ta sig från Afghanistan till sin familj i Iran.
Ja.
Mm. Mm. Hur går det för de som har utvisats?
De flesta har det ganska svårt där. Det är ju det är fattigt, det är präglat av våld och konflikter och otroligt hög arbetslöshet också. Och det är ett land också där det bygger väldigt mycket på att man har ett nätverk som hjälper en. Om man inte har det nätverket så är det svårt att komma fram och få hjälp eller få jobb eller få bostad eller vad som helst.
Mm. Hur ser många av de här grabbarna, för det är mest grabbar ändå som har kommit till Sverige, det är väldigt lite tjejer va?
Ja.
Några stycken har kommit, va? Några flickor?
Av ensamkommande så tror jag det är, jag vet inte om det är en femtedel tjejer.
Mm. Alltså är det så mycket ändå?
Ja, jag tror det.
Men hur ser de på Sverige som land liksom när de kommer hit med de här, alltså vilken attityd har man till Sverige nu när man får hjälp på ett sätt och på ett annat sätt får man inte hjälp?
Mm.
Liksom, hur ser man på Sverige?
Ja, det är såklart olika och de har fått olika bemötande och olika upplevelser. Men hos många så finns det ju förstås en besvikelse över att de togs emot med öppna armar när de kom hit. Och sen när de har försökt att göra allt vad som förväntas av dem och så får de ändå inte stanna. Mm. Och det är klart att det leder till en bitterhet och...
Mm, det måste väl bli så.
Ja.
För vi har ju varit, alltså Sverige har varit väldigt otydliga tycker jag också med våra regler.
Mm. Mm.
Vad som gäller.
Ja, det har varit otydligt.
Jag har ju lyssnat lite grann på han som var polis förut som hette Mustafa Panshiri.
Ja.
Han brukar ju liksom vara duktig på att förklara. Han menar ju att den här otydligheten är nog det värsta. Mm. När man inte får veta vad som gäller.
Mm.
Att vi har liksom talat med dubbla tungor i Sverige. Välkommen, men ändå inte välkommen.
Mm. Mm.
Och att egentligen tyckte han att det var bättre. Hade man sagt vad som gällde från början, då hade de kunnat ta medvetna val och kanske åka någon annanstans. Men nu får man massa hopp och så blir det ändå inte så.
Mm. Nej, det är många som kanske känner att de har missat flera år av sitt liv. De har gått här och väntat i 4 år på att få stanna och sen så får de inte det. Och så måste de antingen skickas tillbaka eller så väljer de att åka vidare till något annat land och hoppas på bättre lycka där. Och då är det ju ute i Europa då.
Mm. Men tycker de ändå att de har fått någonting när de ändå fått plugga? Känner de att de har fått med sig någonting? Är de bättre rustade idag för att klara sitt liv än de var när de var i Iran?
Men det är väl klart att utbildning och har lärt sig kanske engelska och så. Det är någonting som de har nytta av, självklart.
Så de har blivit rustade i alla fall med någonting bättre, tycker du?
Jag vet inte, jag kan inte svara på det. För att jag tror det är så olika. Och den situationen som de hamnar i om de åker tillbaka, jag tror att det är svårt att vara rustad för den oavsett. Faktiskt, det hjälper inte om man har gått på gymnasiet här och läst matte och engelska. Liksom. Det är inte riktigt det som man har nytta av där.
Och den här kulturkrocken som ändå finns mellan de här två samhällena där vi har väldigt olika liksom, jämställdhet och en massa olika värderingar vi har. Mm. Hur funkar det? Hur krockar eller icke krockar det? Hur lätt är det att anpassa sig liksom, till de här värderingarna som är här?
Alltså de är ju så unga, om vi pratar om de ensamkommande.
Mm.
Så var de ju så unga när de kom hit och... Dels så har de kanske sett mycket negativa sidor av samhället där och har reflekterat mycket över hur det var och jämför med hur det är här. Och har hunnit bli väldigt präglade av hur det fungerar här, vilket också gör att det är svårt när de tvingas återvända dit att anpassa sig. Och många också som har lämnat sin tro här eller blivit... som har bytt, kanske blivit kristna eller blivit ateister. Och det är också svårt att vara det där. Det är ju till och med det är ju belagt med dödsstraff i vissa delar. Liksom. Mm. Så det är ju sånt som är knepigt. Och det är ju en ålder de åren de har varit här är ju i en ålder där man är väldigt formbar och påverkbar.
Ja, men det är man ju.
Ja. Så att det är klart att de har präglats av de åren här.
Mm. När jag gjorde en tidigare intervju med en tjej som var socionom, då sa hon det att hon hade jobbat några år då med det här, att ofta var det lättare för dem som kom hit själva och som egentligen inte hade kvar sin familj, eller familjen kom inte hit, utan de fick på något sätt liksom, de blev kanske inneboende hos någon eller fosterbarn eller vad de nu blev för någonting, eller familjehem. Då liksom blev de svenska väldigt fort.
Ja.
Men det var svårast för dem som fick hit sin familj, för då fick man ändå ta hit sin familj från början. För då kanske de liksom i 15-16-årsåldern kom hit och sen så blev de försvenskade. Och sen kom plötsligt hela deras familj hit. Och då var det jättejobbigt, därför att då plötsligt så fick man leva ett annat liv, och plötsligt så var man, så att den här konflikten mellan familjens värderingar och ens egna värderingar var inte så himla lätt.
Nej.
Och det var inte så lätt heller, att fast man liksom då hade kanske anpassat sig till de här reglerna, och då kom, och föräldrarna kunde inte lära sig svenska lika lätt, och man blev tolk till sina egna syskon, och kanske de yngre syskonna anpassar sig. Så att den här kulturkrocken blir ju inte så lätt heller när det kommer en stor familj hit.
Nej, så kan det nog vara.
Ja. Vet du någonting om det?
Nej, det har jag inte så. De flesta som jag har kontakt med, de har inte fått hit sina familjer.
Nej.
Så att, nej, de är ensamma här. Men sen har jag ju träffat en del familjer också som har kommit. Och de har ju anpassat sig väldigt bra. Men det är ju likadant där, att de lever ju också under utvisningshot. De får ju inte heller stanna, fast de har varit här i många år och har små barn. Och barn som har kanske till och med födda här och har, är som vilka svenska barn som helst. Och ofta de här familjerna så är det ju, så kan det ju vara just det här förtrycket som de har velat fly ifrån, som de har lämnat, att det är därför de har tagit sig vidare. Så att de är verkligen liksom angelägna att inte fortsätta leva på det sättet.
Nu kommer den sista och svåraste frågan förstås. Vad ska vi göra? Om du var politiker och var Morgan Johansson och fick bestämma, eller om du var statsminister i Sverige, vilka beslut skulle du ta så att det här vad ska man säga, dilemmat som finns skulle lösa sig?
Då skulle jag bestämma att alla de som har varit här i flera år, och som vi redan har investerat en massa i och satsat på, och som är beredda och snart, de här ungdomarna som är snart redo att gå ut och jobba och bidra, de skulle få stanna.
Amnesti?
Ja, amnesti. Mm. Och det är ju inte bara, nu har vi pratat mycket om afghanska ungdomar, men jag menar det är ju från andra länder också.
Mm.
Men det är den största gruppen. Och även de här familjerna som också har varit här i så många år och hunnit anpassa sig och integrera sig. Och i många fall så är det ju folk som jobbar och betalar skatt och liksom är självförsörjande. De tycker jag ska få stanna. Och sen finns det massa mer att säga om hur det ser ut, läget idag överhuvudtaget och asylpolitiken.
Mm.
Men åtminstone att de som är här ska få stanna.
Mm. Lovisa, du hade ett medskick från den killen som bor hos dig.
Ja.
Vad är det han tycker att vi andra bör veta?
Ja, jag frågade honom berättade att jag skulle hit och frågade vad det var han tyckte var viktigt att få fram. Och då sa han tycker att det är viktigt att de blir bemötta som människor. Att man inte ser dem som flyktingar eller ensamkommande som de grupperna, utan att man ser att varje människa blir sedd som en människa.
Det var ju väldigt klokt sagt, för så är det ju. Jättebra. Det tycker jag var bra slutord faktiskt, Lovisa Wassbäck, att vi får sluta. Vi får se om folk blir lite klokare här. Jag vill ändå säga att jag har stor respekt för dig som ändå gör någonting. Vi andra sitter och pratar vid köksbordet och tror att vi kan något.
Ja, och det finns ju en massa man kan göra.
Ja, vad kan man göra om man nu vill göra någonting?
Ja, om man vill göra någonting så finns det... det behöver inte vara stora insatser om man tycker att man har lite tid eller ork. Dels så kan man ju hjälpa till med läxläsning. Det finns fortfarande på onsdagar biblioteket i Tyresö centrum som läxläsning med ungdomar som Rädda Barnen anordnar. Sen har vi fortfarande ungdomar som behöver hjälp att hitta boende. Och det behöver inte vara att man ställer upp som en familj och öppnar sitt hem, utan de allra flesta nu, de är ju vuxna eller har ju hunnit bli över 18 eller 20 till och med. De vill hyra ett rum eller ett litet gårdshus eller någonting.
Mm.
Och de kan betala hyra. De har studielån så de kan betala hyra. Så har man ett rum som står tomt eller ett gårdshus, så hyr ut det. Det här är världens mysigaste, trevligaste ungdomar.
Och man lär sig väldigt mycket om världen. Vart vänder man sig då?
Då kan man vända sig till oss frivilliga familjehem i Tyresö. Man kan kontakta oss via vår hemsida hemsida eller Facebook-sida.
Som heter Frivilliga?
Frivilliga familjehem i Tyresö.
Då tycker jag vi länkar till den då för de som vill
komma
i kontakt med er.
Mm. Och även sommarjobb och praktikjobb också för ungdomarna. De som går på gymnasiet behöver ju ut och göra praktik och det är svårt att hitta praktikplatser. Mm. Och de vill sommarjobba och helgjobba. De allra flesta, de vill verkligen. De vill ha jobb, de vill...
Mm.
Göra rätt för sig och kunna tjäna sina egna pengar och inte vara beroende av bidrag. Och övningskörning.
Också. Övningskörning?
Ja, det står högt i kurs. De vill ta körkort, men har ju svårt eftersom de inte har...
Någon har övningskörning? Nej. Mm. Jag har rätt i. Finns mycket man kan göra.
Yep.
Ja. Jättebra. Tack för att du kom hit, Lovisa, och berättade det här.
Tack för att jag fick komma.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.